Det här är P1, Sveriges Radio.
Allt färre äger allt mer. Är det för tyst om ägarkoncentrationen av svenska medier?
Någon kan ju säga däremot, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klientröst. Därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
Vilka konsekvenser får det här? Finns det något alternativ eller är utvecklingen ett måste för att överleva lokalt?
Färre medieägare leder ju till fler tidningar och mer journalistik och fler journalister. Det är ju väldigt tydligt.
Hela programmet om hur digitaliseringen målat om medievärlden, både i Sverige och globalt.
Having a very concentrated market, if someone, you know, takes over, you don't have any more control and then the whole picture can change.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna.
Det här är en fråga som verkligen förbryllar mig. Jag tycker att vi pratar om nästan allting. Men en av de kanske mest grundläggande frågorna för hur vår demokrati ska fungera på ett bra sätt med mångfald i mediernas värld, mångfald i utbudet av nyheter, granskning, så är det tyst som i graven.
Jan Skärman är en av Sveriges mest erfarna publicister.
Och jag tycker att det finns ett ansvar i den frågan som vilar väldigt tungt på publicisterna i medieföretagen själva. Eller är det så att de inte vågar för att de inte vill störa och kritisera den makt, de som äger dem?
Den tryckta dagstidningen, en av 1900-talets kanske mest lönsamma idéer, har fått se sin affärsmodell fullständigt kollapsa. I kampen om vår tid och uppmärksamhet och om pengarna har nya makthavare vunnit mark. Istället för partipress och familjeägda stiftelser med lokala tidningar runt om i Sverige är det idag amerikanska techbolag som har oss i sitt grepp. Motdraget för att möta den här nya tidens konkurrens har varit konsolidering. Inte bara i Sverige utan även globalt äger idag allt färre medieägare allt mer. Kanske är utvecklingen ofrånkomlig, vi ska återkomma till det. Men en sak är säker, journalistiken påverkas och Jan Skärman oroas för en ökad risk för ägarstyrning.
Grejen med styrning är ju att det skrivs ju inte ett protokoll. Det skrivs ju ingen löpsedel. Utan grejen med styrning är ju att den är informell. Och det är då man, tycker jag, som medborgare måste öppna ögonen och fundera över, är det bra för mångfalden i ett samhälle när det gäller nyhetsförmedling om det bara är några få eller bara en som äger medierna? Och då är min utgångspunkt att med oligopolliknande situationer som vi är mitt inne i Sverige, så ökar risken för att jag blir ensidigt styrd av den som äger. Och någon kan ju säga däremot, typ det här, vi är så snälla och förstående medieägare. Men det är en klientröst. Därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
Utvecklingen där färre svenska medieägare äger allt mer är som allra tydligast på den svenska tidningsmarknaden. Det som för bara några decennier sedan var en mosaik av lokala ägare har idag ersatts av en handfull stora koncerner med framförallt Schibsted och Bonnier i förarsätet. Det finns många svenska städer som skulle kunna illustrera den här utvecklingen, där man har gått från två konkurrerande tidningar till en och samma ägare. Vi hade faktiskt kunnat åka nästan var som helst i landet, men vår reporter Joanna Korbutiak styrde till slut kosan mot en anrik tidningsstad i Norrlands inland.
Det där är liksom ÖP-huset. Byggdes 1930. Och sen byggdes det här på 50-talet.
Utanför Östersundspostens numera övergivna lokaler träffar jag den nyblivne pensionären Stefan Nolevik.
Så det här var liksom, vad heter det här kända tidnings...
Klara kvarter.
Med i blåsten på parkeringen är också en annan pensionär. Stefans forne rival på länstidningen, Agnes Svärd.
Sen har vi fått oss mygel lite på varann genom åren.
Visst, det har ingått i spelet.
Ja, spelets regler.
Numera har Agne nycklar till Stadsmuseet, så vi traskar över dit för lite värme, vinerbröd och tidningsnostalgi.
Ja, vi var 140.
Ja, 148 tror som vi var mest. Som mest. 142 tjänster.
Ja, så var det.
För 35 år sedan.
Ja, det är lite skillnad för idag.
Det var nästan 350 pers som jobbade på tidningen. Ja.
Men då kunde ni inte googla. Nej. Så vissa saker tog längre tid också kanske.
Agnes Svärd började frilansa för den socialdemokratiska länstidningen LT redan under mitten av 60-talet. Ett decennium senare blev han fastanställd och några år därefter klev Stefan Nolevik in på Östersundsposten ÖP, som då blivit en centertidning.
Och jag kom ju in i det där, kan man säga, mitt i kriget mellan ÖP och LT. Det hade ju pågått ett tag då. Men det intensifierades i mitten på 70-talet, kan man säga. När underdoggen, länstidningen, började knapra i kapp den gamla Norrlands Times, ÖP. Som var lite fin i kanten och inte ville ta till sig nymodigheter och utvecklas.
Ja, men en fight har det ju alltid varit. Det är en het tidningsstad, precis som många andra Norrlands städer.
Det var en daglig kamp och varje morgon så satt man och förbannade länstidningen på morgonmötena.
Vad tror ni den här konkurrensen betydde från båda tidningarna?
Att vi överlevde på något sätt ändå, tror jag. Det var ju på liv och död.
Och att läsarna fick två bra tidningar. Då nåddes ju alla länsbor av två starka tidningsröster. Vi hade ju tillsammans en upplaga på 55 000 och det finns det 56 000 hushåll i länet ungefär.
Men säg den lycka som varar. I början av 1992 går den socialdemokratiska A-pressen i konkurs. Och men det är länstidningens glansdagar över. Tidningen lyckas visserligen få nya ägare, men kampen mot Östersundsposten kostar allt mer.
I morse fick alla Östersundsbor en gratis morgontidning. Det här är bara början på den senaste fasen i den bittra kamp som pågår sedan länge i Jämtland mellan de två jämstora konkurrenterna Länstidningen och Östersundsposten. I fortsättningen ska båda tidningarna delas ut gratis till stans alla hushåll två eller tre dagar i veckan.
Så här lät det i Ekot i februari samma år.
Båda tidningarna har tappat mycket annonser under det senaste året och Länstidningen väntas gå med minst ett par miljoner i förlust.
Lägg sen på digitaliseringen som inleds kort därpå. Östersundsposten lyckas bli landets första lokaltidning på webben, samtidigt som LT hamnar efter.
Vi hade heller inga möjligheter att haka på. Vi hade inte kunskap och jag tror inte att vi hade pengar heller.
När den expanderande mittmediakoncernen köper upp både Länstidningen och Östersundsposten i mitten av 00-talet beskriver Agnes Värde som en lättnad. Men för Stefan Nolevik var det mer blandade känslor.
Ja, det var lite identitetskris, minns jag. Att vi skulle för första gången på 100, 20 år då byta från en lokal, ett lokalt ägande till ja, någon som kom utifrån kusten och nu skulle de in och härja och bestämma hur det skulle bli här liksom.
Länstidningen flyttar in vägg i vägg med ÖP och vart efter samordnas allt fler funktioner. Det börjar med redigering och slutar med att de konkurrerande tidningarna delar både desk och sportredaktion.
Det var en märklig tid där. Det var så... Det var identitetslöst. Man visste inte riktigt vart man skulle.
I takt med att tidningarnas annonsmarknad allt mer flyttar över till de stora globala techjättarna så krymper redaktionerna. I slutet av 10-talet råder en nödläge i den stora mittmediakoncernen som då äger 28 lokaltidningar.
Det är väl första gången jag har känt att det var kris på riktigt. Fanns det några som skulle köpa oss? Fanns det några intressenter? Det var nära ruinens brant då. Det var ju konkurshot alltså.
Mittmedia säljs till Bonnier News och norska Amedia. Affären offentliggjordes för ungefär en halvtimme sedan.
2019 blir både Östersundsposten och länstidningen Bonnier ägda. Men precis som Mittmedia låter Bonnier de båda ledarsidorna vara. Efter att pressstödet gjordes om 2024 till de klassiska andra tidningarnas nackdel så bantas länstidningens redaktion rejält. De är numera 8 personer som jobbar mot webben med fokus på kultur, nyhetsfördjupning och personporträtt. I papper finns de endast kvar med en S-märkt ledarsida som ges ut som en edition av Östersundsposten.
Ja, och när jag såg hur lösningen blev då förstod jag att nu är det ju bara en tidsfråga innan LT tippar om kullen.
Agnes Svärd är pensionär sedan ett drygt decennium, men det smärtar honom ändå att se hur lite som finns kvar av hans gamla tidning.
Jag inser ju liksom att det är pengar det handlar om och pressstöd, men den dagen är nog inte långt borta förrän även länstidningen är borta som eget märke.
Östersundsposten, som fortfarande är en klassisk lokaltidning med alla dess ingredienser, görs numera av en redaktion som består av 32 tjänster. Och de båda tidningarna har precis flyttat in i nya gemensamma lokaler med delat lunchrum.
Jag var ju också skeptisk och undrar var så kommer det här att sluta. Och det blir liksom... finns vi kvar om 5 år? Men jag har ändå känt någon sorts lugn ändå på något sätt.
ÖP-veteranen Stefan Nolevik gick i pension nu i januari. Och jag avslutar med att fråga om han har några tankar kring att Bonnier News Local nu äger en så pass stor del av landets dagstidningar.
Jag har egentligen inget att säga om det här med monopol på den här tidningsbranschen. Det är väl inte bra det heller. Men som läget har varit just nu så tror jag vi behövde en stor, stark aktör som satsade på lokala medier ute i landet. Annars hade vi nog kanske varit borta både ÖP och LT.
Sist här Stefan Nolevik, som alltså är glad att Bonnier drog in som en räddande ängel och säkrade hans tidnings överlevnad. Slutet gott, allting gott. Eller? Vad säger egentligen forskningen? Är det ett problem att branschen helt domineras av några få stora ägare? Det vill säga, är det bara Jan Skärman som ropar varg eller har vi något att oroa oss för?
En är ju den rent, liksom, om man tänker den här demokratiska frågan, då, att du får väldigt få som kontrollerar nyhetsflöde och opinionsbildning.
Ulrika Fakt är medieanalytiker på Nordicom, som är ett centrum för medieforskning vid Göteborgs universitet och som bland annat har i uppdrag att kartlägga den svenska mediebranschen.
Men en annan risk är ju om du har sådana här stora aktörer är ju om de hamnar i ekonomisk kris. Och där har vi ju Mittmedia som ett väldigt tydligt exempel att när de då fick ekonomiska problem så stod man ju inför att antingen lägga ner alltihop eller att någon tog över den.
När det gäller själva journalistiken berättar Ulrika Fakt att koncernernas jakt på kostnader i många fall till ökad centralisering där en hel del lokala nyheter gjorts på distans.
Nu har det ju vänt lite mer och vi får tillbaka de lokala titlarna och lite mer lokal bevakning. Men det visar ju på att det kan gå ganska fort i hur man förändrar strukturen i medielandskapet och mediemarknaden.
Trots en hög ägarkoncentration så förklarar Ulrika Fakt att det så kallade riskindexet för den svenska mediemarknaden ändå är lågt. Vilket delvis förklaras av att vi, förutom norska Schibsted, främst har svenska medieägare.
En annan är ju också att vi har inga medieägare som är egentligen huvudsakligen aktiva i en helt annan bransch. Utan de har ett intresse för journalistik och utgivning av journalistik. Håller inte på med mejeriverksamhet eller ståltillverkning eller något helt annat. Man bara inne på marknaden för att antingen för att kontrollera det fria ordet eller för liksom att bara rena vinstintressen. Det ser vi ingenting sånt på den svenska marknaden, åtminstone inte bland de stora aktörerna.
Kanske är det därför som debatten om ägarkoncentration lyser med sin frånvaro i det offentliga samtalet. Men annat var det förr. Frågan om hur mäktiga enskilda medieägare ska få bli har många gånger varit glödhet i Sverige.
Den som ligger mig närmast, det var ju den här medieutredningen som var i mitten på 90-talet. Och då var man bekymrad över att det fanns vissa, framförallt Bonnier, att de hade så mycket. De ägde så mycket olika medier och då fanns det en jättestor utredning om ägarkoncentration på olika marknader och det utreddes på längden och tvären.
Vad det handlar om det är att de stärker sin position på mediemarknaden och det är ju en marknad som inte är som vilken marknad som helst där man säljer.
Dåvarande kulturminister, socialdemokraten Marita Ulfskog, hade det här som sin huvudfråga.
Utan det handlar om en marknad där man skaffar sig en väldig opinionsmakt, en makt över människors tankar och den ligger ju, den makten ligger ju demokratin så nära. Så det är därför vi från politiskt håll känner en stark oro.
Men blev det något av det där?
Nej, det blev det inte. Eller ja. Man fick ju en väldigt bra kartläggning av marknaden och som sagt, vi har ju arbete som springer vidare ur hela det utredningsarbetet.
Men betyder det här att då är det inte så farligt att vi har den här fåtal stora koncernerna eller stora ägarna i Sverige? Eller är du oroad?
Jag är inte oroad, men jag tycker det är viktigt att man fortsätter diskutera det. Man kan ju inte nöja sig med att ja, men nu ser det ut så här, då är det väl allting bra. Och det är väl också lite därför vi har till exempel det uppdrag vi har att följa medieutvecklingen för att man ska se hur ser det ut, vad är det på väg, finns det någonting man behöver vara orolig för. Så att jag tycker aldrig man ska sluta diskutera frågan.
Having a very concentrated market, if someone, you know, takes over, you don't have any more control and then the whole picture can change.
Marius Dragomir, medieforskare och chef för tankesmedjan Media and Journalism Center, har studerat ägandefrågor i medier i över 20 år.
The most important question is what's going to happen if let's say Bonnier you mentioned or Schibsted is bought by some investor from Qatar or you know with links with whatever political groups and so on or whoever. Then you have a major question.
Ja, det kanske är ett bra och stabilt och ansvarsfullt medieägande i Sverige just nu. Och konsolideringen kanske är en förutsättning för överlevnaden för en lejonpart av Sveriges lokaltidningar. Men om framtiden bjuder på mörka ekonomiska moln finns risken att en mer skrupelfri och politiskt motiverad ägare kliver in och tar över rodret. Och med så många ägg i samma korg skulle en sån ägare på ett ögonblick kunna ta kontroll över en väldigt stor del av den svenska journalistiken och det offentliga samtalet. Blickar vi ut i världen så finns det gott om såna exempel, säger Marius Dragomir. Och här i Europa så är det som hände under Viktor Orbans tid vid makten i Ungern det tydligaste exemplet.
You have the government not directly owning media outlets, but they use an elite of oligarchs who are usually companies friendly to the government to buy media outlets. So it's a case of financial corruption, if you want.
Nästan 80% av intäkterna på Ungerns mediemarknad gick under Viktor Orbáns tid vid makten till medier som var honom och hans parti Fidesz trogna. En politiskt motiverad ägarstyrning och ägarkoncentration som var unik i Europa. Efter finanskris och digitalisering var Ungern helt enkelt inte en bra affär längre för internationella medieföretag som Metro International eller tyska tidningsbolaget Funke Gruppe. Genom åren sålde därför de och många andra en stor majoritet av sina ungerska tidningar, tv-kanaler och sajter till Orbán-trogna affärsmän. Den globala krisen för medier utnyttjades av den förra regeringen i Ungern för att ta större kontroll över journalistiken och det offentliga samtalet.
Hungary, it's such a unique case in Europe because it's a level of concentration unseen in Europe where, you know, the government indirectly controls through market players a large number of, depending on how you look at that, it can be around 2/3 or even more of the media market.
Det finns inget land i Europa som efter finanskriser och digitalisering är fri från problemet med att allt färre ägare äger allt fler medier. I mindre länder, som Estland till exempel, så är den här typen av stordrift till och med en förutsättning för att ha ekonomiskt gångbara tidningar överhuvudtaget. Och visst, Ungern var ett ganska unikt exempel i Europa. Där gick den politiskt motiverade ägarkoncentrationen och ägarstyrningen av medier längst. Men Mariusz Dragomir ser tecken på att Viktor Orbáns mediestrategi börjar tas efter även i andra länder. I USA köps allt fler stora medieföretag upp av affärsmän med nära band till Trump-administrationen. Uppenbart med inspiration från Orbáns playbook, tror Mariusz Dragomir. Och även i västeuropeiska länder, som Frankrike, har fler och fler politiskt motiverade investerare köpt upp medier de senaste åren.
You see a number of investors linked with the right-wing political parties in France buying more and more media outlets. So I think there is a level. It's not, of course, yet at the level of the Hungarian level, but these are things and these are developments that we shouldn't ignore because that's exactly how we ignored Hungary 16 years ago and then they have grown to a level that cannot be dismantled today.
Ungern är möjligen ett skräckexempel. Men vad säger den största spelaren på den svenska marknaden om de här riskerna? Bonnier är ohotat störst på den svenska tidningsmarknaden. Utöver flaggskeppen Dagens Nyheter och Expressen så har de ett 50-tal lokala och regionala titlar i sin ägo. Johan Cedersjö träffade högsta hönset på Bonnier News, VD Anders Eriksson.
Det är klart att man skulle ju kunna önska sig att det var liksom ett mera fragmenterat medieägande. Men det är ju en utopi idag. Färre medieägare leder ju till fler tidningar och mer journalistik och fler journalister. Det är ju väldigt tydligt. Jag tyckte att det var väldigt uppenbart då när Bonnier News bildades och när jag tog över som vd för 10 år sedan att det här var liksom vägen vi behövde gå.
När det gäller saker som annonsförsäljning, teknisk utveckling, ekonomi och administration är Bonnier News idag ett centralstyrt företag. Men när det gäller det redaktionella, journalistiken, har strategin från Bonnier News ledning under de senare åren varit att behålla beslutsfattandet lokalt.
Vi tror ju väldigt mycket på ett lokalt decentraliserat redaktionellt angreppssätt och lyfta fram det lokala varumärket, den lokala journalistiken, utse ansvarig utgivare och chefredaktörer lokalt som äger resurserna och besluten om vad som ska publiceras och vilken journalistik som ska göras. Det har ju varit vår idé och det tycker jag vi har genomfört på ett bra sätt.
Strategin med att lägga redaktörskapet lokalt och allt annat centralt har varit lyckosam, åtminstone i boksluten. 2025 gjorde koncernens lokaltidningar en vinst på 260 miljoner, ungefär samma summa som koncernens tidningar fick i mediestöd. Totalt gjorde Bonnier News en vinst på över en miljard. Anders Eriksson ser utvecklingen med färre men starkare ägare som ett måste.
Mediemarknaden har gått från att vara lokal till global, med global konkurrens och liksom de stora techjättarna som våra stora konkurrenter. Både om läsare, uppmärksamhet och tid, men också om pengarna. Men dessutom så skapar ju då digitaliseringen möjligheter, liksom skalfördelar. Fördelarna med att göra saker tillsammans när det gäller teknikplattformar, när det gäller försäljning, olika typer av annonserbjudanden och så vidare, digitala annonserbjudanden. De fördelarna är ju så mycket större nu än vad de var i den gamla traditionella liksom tryckta världen.
Och det är verkligen en förklaring. Men oron du ändå gav lite uttryck för, vad kommer den ifrån då? Att färre ägare äger allt fler?
Nej, men alltså, jag tänker att att det egentligen, det finns inget alternativ till den vägen vi tar nu. Vi behöver starka svenska, nordiska medieföretag som kan stå upp mot den globala, i den globala konkurrensen, och som kan erbjuda lokala titlar, andra tidningar, de bästa möjliga förutsättningarna för att bedriva journalistik. Så att jag ser inte att det finns något alternativ.
Anders Eriksson säger att han förstår att färre ägare kan öka risken för osund ägarstyrning. Men han tycker att Bonnier News fokus på lokalt redaktörskap tydligt talar för att bolaget inte vill utöva någon central mediemakt.
I Sverige och Norden så har vi en väldigt stark och bra tradition av att medieägare inte lägger sig i. Jag känner ju väldigt stort förtroende för Bonnier och även andra nordiska medieägare. Jag är inte orolig över den utvecklingen, utan jag tror att vi behöver fortsätta på den inslagna vägen.
Bli ännu större?
Bli ännu större. Och det kommer bli ännu tydligare nu i AI-transformationen.
Det är dumt att vara historielös. Just nu går det väldigt bra. Men tuffa tider kan komma väldigt fort. Med tanke på det stora medieägande ni har, vad skulle hända om Bonnier News hamnade i en ekonomisk kris?
Om vi hamnar i ekonomiska svårigheter, då har vi nog en situation där hela tidning Sverige är oerhört pressade. Vi har ju bättre förutsättningar än andra. Så att om vi skulle hamna i problem, då är det lite som att New York Times skulle få problem. Då är det ju ett oerhört allvarligt och svårt läge.
Nu kanske ni tänker, det var ett himla fokus på gammel media. Digitaliseringen har ju medfört en hel radda nya medieuppstickare de senaste åren, som på något sätt ändå bidragit till den där mediala mångfalden som Jan Skärman efterfrågar. Men han är inte övertygad.
Jag vill ju också som medborgare kunna söka mig till ett flertal plattformar där jag kan känna att jag får en saklig redovisning av vad som har hänt. Jag får en saklig granskning av maktutövningen, oavsett om det är företag eller politiska förtroendevalda. Och det är jag inte säker på alls, att de här fantastiska, denna liksom myllrande värld av olika sajter svarar emot. Men det är ju i den världen som det igen blir så otroligt viktigt med flera olika grundpelare med den gemensamma nämnaren att man söker sanningen, man söker oberoendet, man söker fakta. Va? Så det är ännu viktigare än tidigare.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Mediekritik börjar bli på modet, men glöm inte att tipsa just oss. Vi hörs.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.